Velkommen tilbake til podcasten vår. Reka kunne dessverre ikke delta i dagens episode. Hun har tatt seg litt ferie. Men tvil ikke, hun kommer til å bli med i neste. Dagens episode skal starte med litt tilbakeblikk til forrige, da vi snakket om digitalisering. Dagens tema er nemlig populær musikk, men jeg skal snakke og starte litt med hvordan teknologi og ja, som sagt, digitalisering har forandret noen deler av musikkindustrien. Utviklingen av musikk er hovedsakelig på grunn av fremskritt av teknologi og forbedring i teknikk. Måten musikk lages og distributeres på har jo endret seg dramatisk de siste 30 årene, på grunn av, som sagt, teknologi, influensering, sosiale medier og nye plattformer. Siden slutten av 90-tallet så har fremveksten av internett spilt en veldig, veldig viktig rolle i hvordan musikk konsumeres på rundt om i verden. Jeg skal gå videre til hvordan musikkbransjen har endret seg de siste 30 årene. Musikk nå til dags er mye, mye mer tilgjengelig enn det det har vært før. Vi har gått fra kassett til CD til radio til så å si ubegrenset tilgang til flere titalls millioner av låter. Siden musikk er så tilgjengelig nå, så har kampen om vår oppmerksomhet også blitt tøffere enn før. Hvis en synes en låt er kjedelig, så kan man uten noe problem bare trykke seg videre på spillelista, eller bare søke opp noe nytt. Sånn var det jo ikke før. Likte man ikke en låt, så måtte man bare holde tunga rett i munnen og vente til de spilte noe annet på radio. Denne enorme tilgangen har også endret lyttevanene våre, og en analyse av Spotify jeg har kikket litt på viste at 21% av avspillingene ble avbrutt innen bare 5 sekunder, og kun rundt halvparten av avspillingene ble spilt ferdig. Som sagt så har forskjellige sosiale medier og plattformer også en påvirkning, og jeg skal snakke litt om TikTok, men først. Bruker dere TikTok, Spotify, SoundCloud eller noen streamingplattformer der dere hører på musikk?
Ja, altså jeg använder TikTok och Spotify varje dag typ. Och jag använder dem för att hitta nya musik också. Inte bara att titta på videor, till exempel med TikTok. Så, jag tycker att det är intressant och faktum är att på Spotify det finns flera spellistor med namnet att nu är det dessa låtar är stora på TikTok och man kan lyssna på dessa låtar som typ trendar på TikTok också.
Ja, jag liker TikTok för att jag blir på en måte känt med nya sanger genom där också. Hvis jag liker en sang som spelas under en video så kan jag bara trycka in på Spotify och så finner jag den rätt där.
Ja.
Ja, hvor plejer dere at finde nye sanger?
Altså, jeg plejer at anvende Spotify for at opdage ny musik. Jeg anvender også YouTube musik.
Mm.
Ja, jeg synes, at det er en rigtig god mulighed for at man kan opdage hvad som helst der. Så
ja. Sånn som vi har hørt fra de andre, så ja, sosiale medier spiller stadig større rolle i livet vårt, og det er ingen hemmelighet at det påvirker forskjellige industrier med digital markedsføring. Det er en spesifikk plattform som likevel skiller seg ut og har gjort en dynamisk endring de siste årene, og dette er nemlig TikTok. I 2023 så hadde appen så mye som 1 billion brukere per måned. Det er kjempemye hvis vi tenker over det. De forskjellige streameplattformene som Spotify eller Apple Music har gitt mennesker tilgangen til musikk aldri som før, men ikke på samme måte som TikTok har gjort. TikTok er kilden til å kunne introdusere ny og trendy musikk hver måned, og de har algoritmer som hjelper artistene nå de brukerne som har vist interesse i akkurat den sjangeren av musikk før. Hver gang noen bruker sangen til en artist under en video de laster opp, så tjener både artisten og TikTok penger på det samtidig. TikTok sin store influence har gjort at de har blitt oppdaget av store plateselskaper og skrevet under kontrakt med for eksempel Warner Music Group for å hjelpe artistene under selskapet og generere nye alternative måter å tjene penger på. Ja, en annen plattform som jeg skal snakke litt om er Spotify, for den hadde også veldig stor påvirkning på musikkbransjen før TikTok var en ting. Spotify ekspanderte raskt til internasjonale markeder, inkludert Skandinavia. En sånn her global rekkevidde bidro til at de vokste så raskt, og at de kunne konkurrere for markedsdominansen. De forandret den tradisjonelle musikkindustrien ved å tilby en praktisk og rimelig måte for forbrukere å kunne få tilgang til musikk på en lovlig måte, og det reduserte piratkopiering. De har noen spillelister som allerede laget, og dette introduserte de i 2015. Da kom Discover Weekly ut og Release Radar. Og her spillelister med musikkanbefalinger som personlig tilpasset for hver og ens musikksmak og hva slags sjanger de pleier å høre på. Ja, i resultat så har Spotify blitt en verdensledende musikkstrømplattform med millioner av sanger, podcaster og brukere. I 2021 så hadde vi over 345 millioner aktive brukere, og 155 millioner av dem hadde premium abonnement. Med premium så slipper man å bli avbrutt av reklamer imens man hører på musikk, og man kan fritt trykke på akkurat hvilken sang en har lyst til å høre. Jeg personlig liker premiumfunksjonen, for jeg synes det var veldig, veldig irriterende når det var midt i en bra sang, og så kom det en irriterende reklame, så jeg synes at det absolutt verdt det. Har dere premium på Spotify?
Ja, det har jeg.
Ja, jeg har også det, men det er veldig bra at de har en studentplan, tror jeg.
Ja, det har de.
Ja, og det er veldig bra, for det er veldig billigt.
Ja, det koster også mindre om man har sånn familie, ja, eller sånn duo. Ja. Så de har forskjellige ting de tilbyr til hvordan man kan betale for premium.
Ja.
Okay. Så siden har vi snakket om Spotify, så skal vi nu snakke litt om Eurovision. Fordi det er nu Eurovision-sæson. Og det er den tid i år, hvor landene skal vælge, hvem der skal repræsentere dem i Eurovision Song Contest i Malmø. Og det er jo ikke tilfældet, at Sverige vandt i 2023. Fordi siden det blev Tattoo af Loreen, et mega-hit. Og der er rigtig mange mennesker, der har lyttet til sangen på Spotify. Og det er jo et engelsk nummer, som alle kan synge med. Jeg skal lidt fortælle jer om ABBA, fordi ABBA lykkedes og nå et verdensomfattende publikum valgte at synge deres sange på engelsk. Og ABBA sagde, at hvis de fik lov til at synge på engelsk, så skulle de gøre det. Fordi det ville blive et større hit, end hvis de gjorde det på svensk for eksempel. Man kan også se, at hvert år er der færre land, der synger på deres eget sprog. Og grunden til det kan være, at mange artister forsøger at kopiere ABBAs succes, vel at synge på engelsk. Og der er det, altså, fra mit synspunkt er det lidt mærkeligt, fordi med hensyn til sprog har de skandinaviske lande en tendens til at følge den internationale tilgang til at synge på engelsk. Og nogle gange får det mig til at tænke, at hvad Eurovisions mål burde være, fordi når jeg tænker på Eurovision, så tænker jeg, at der er rigtig mange forskellige lande med deres eget sprog, og det er kulturelt set er jo forskellige og unikke. Og jeg synes derfor, at hvis et land synger på sit eget sprog, så kan det være med til at styrke den kulturidentitet, kan man sige. Og hvad synes I om det? Skal de synge, eller burde de synge mere på deres eget sprog, eller ej?
Jeg synes, at hvis de synger på sitt eget språk, så blir det mer etnisk, og det blir gøyere for de som ikke snakker det språket og hører på hvordan det språket høres ut.
Mm-hmm.
Men jeg syns det smartere å synge på engelsk egentlig, for det når flere personer, og da kan de få mer stemmer hvis de liker hva som står i teksten, sånn at de skjønner det.
Ja, så jeg tror at det en svårt fråga på grund av at England og Australien med, og deras språk i engelska som mest av människor i Europa förstår. Så om de sjunger på engelska, då har de lättare att ha mer poäng kanske. Mm. Men samtidigt, jag tänker på mig att i 2018, det är en ungersk låt från AVS som var på ungerska, var väldigt berömt och populärt också.
Mm.
Så det är en svår fråga, men jag tror att det skulle bli bättre om mer länder skulle sjunga på deras egna språk.
Ja, jag syns att det ville vara bättre hvis, så det ville vara bättre med skandinaviska sanger, med norska, svenska och danska. För det man är van till att höra på engelska sanger. Och de blir plötsligt överraskade när de hör en låt som inte är på engelsk. Och jag syns att det är viktigt att alla land synger på sitt eget språk, för man har ju behov för att höra det och höra något annat. För exempel, vi som studerar skandinavistik vill gärna höra på norsk eller norska, svenska och danska sanger, och det kan fungera som en slags lytteövelse också.
Ja, det är riktigt.
Hej, och jag ska prata om gangsterrap som genre och vad sociologerna säger om det och om det ökar kriminalitet eller inte. Och jag skulle ha en speciell fokus på svensk gangsterrap och Sverige typ. Min första fråga till er är att lyssnar ni på gangsterrap?
Jag gjorde för i alla fall, men inte så väldigt mycket då längre.
Ja, gangsterrap som genre har blivit populär typ den sista 10 år. Och rap har rötter i Sydamerika. Och den första grupp i Sverige hette Kartellen, som slog igenom stort i offentligheten i mitten av 2000-talet. Och i mitten av 2000-talet också visade kollektivet Bynblock Entertainment, även känt om BBI, att det gick att göra komma ett karriär som rapartist helt utan skrivbolag med YouTube som främsta plattform. Svensk rap blir den dominerade svenska musikstil som vi ser idag, där artisten som Z, Drillo, Einar och Antwan hör till de stora namnen. Och på det sättet, inte bara YouTube men TikTok hjälper också väldigt mycket det, men också Spotify, och jag har hittat flera artister på det sättet att jag visade flera TikToker och TikToks algoritm visade mig flera svenska gangsterrapartister. Och Peter Hallin, som är musikjournalist, säger att han tänker att den förra generationens rappare hade någon slags tro och hopp kvar om att politisk förändring var möjlig, men för den dagens unga rappare är perspektivet bara så långt händer räcker. Och det är en stor fråga nu i Sverige, och jag tror i hela Skandinavien, om dessa typen av rappen romantiserar brottslighet. Och det är frågan med den ökade numret av brottsligheten i hela Norden. Vad tycker ni om det? Har musik denna påverkan att öka dessa numret?
Ja, alltså de rapper om kriminalitet på en sån måte att man blir på en måte tilltrukket till det, man tror det är kult och man tror det är ok. Och siden det når så många, ja som du sa på TikTok, det når ju vem som helst. Så når kanske lite mindre barn, vet jag, får höra på på de här sangerna och texterna så börjar de också tänka att ja, de är ju så kul, de går med så kul kläder och de har så mycket pengar och då måste vi bara göra sån här då. Så ja, det kan ha en dålig påverkning på hvis man inte helt känner vad de här gör.
Ja.
Jag syns det är inte en sammanhang mellan det att det blir stadigt mer och mer kriminalitet i Sverige. Så den hänger inte samman med hur många människor hör på gangster.
Så först och främst man kan säga att den svenska rapmusiken är svårt autofiktiv och någonting nästan eller ingenting nästan är intressant på det. Och kriminologen Kristoffer Olsson konstaterar i en intervju med Veckans Brott att det finns, inte finns någon forskning som påvisar att gangsterrappen ökar risken för att individer ska begå fler brott. Studien har också visat att ämnet kriminalitet dominerar den svenska gangsterrappen. Teman som våld, droger och vapen benämns regelbundet. De beskriver rappen som en typ av konstform där de får uttrycka sin kreativitet. Men det är också saken att det fanns en väldigt populär svensk rappare som hette Einar som var bara 19 år gammal när han var sköts död i Stockholm. Och en tes som sprids på nätet på det och försökte bekräftas även etablerade medier att det handlade om Einars grabbar som slår tillbaka mot personerna som var inblandade i att kidnappa honom. Och gangledaren Mario Gorza Mia, 39, var dömd till 13 års fängelse för att varit hjärnan bakom kidnappningen av hans. Och vi vet ej som faktiskt skötte hans död. Men det är en stor fråga om invandringen också påverkar kriminalitet och gangsterrappen. För mest av dessa rappare är från olika invandring, har olika invandringsbakgrund. Och det också påverkar språket för dessa rappare använder mycket arabiska ord i deras låtar. Så mycket så att de har nästan fler arabiska ord än faktiskt svenska eller skandinavisk ord. Så det finns många frågor runt om, är det bra för musiken att ha gangsterrappen? Och varför är det så populärt i ett land som har aldrig varit lugnt och inte har varit med i krig för mer än 200 år?
Jag heter Laura och idag ska jag snacka om naturens roll i norska svartmetallsanger. Huvudspörsmålet är varför blev norska blackmetallartister besatta av skogen? Bilder som blev tatt i skogen, plateomslag med logo som ligger på gränträr, uttaliga låter om skogens mörka famn och så vidare. När det är snack om Norge eller norsk musik tänker jag automatiskt på norsk svartmetall och det är många som ser detsamma. Siden det är en viktig och känd del av Norges historia tänkte jag att nämna det här i förbindelse med musikalska tendenser som var eller är fortsatt gällande i Skandinavia. Jag började att höra på norsk metall då jag var 15 år, det var efter ungdomsskolan. Jag blev känd med det norska språket via dessa sanger så jag följer en personlig tillknytning till temat. Jag har sett alla de 3 eller 4 timmars långa dokumentarerna om hur den har denna musikbögen utfoldat sig på 1990-talet. Så jag prövde att finna så mycket information som möjligt och jag prövde verkligen att förstå vad som föregick där den tiden. Svartmetallere gjorde mange kontroversielle ting, men jeg ikke enig med dem i det hele tatt. Det deres musikk som interesserer meg. Jeg pleier å høre på låten deres uten vokal, fordi jeg orker ikke det skriket. Forresten det gitartoner og teknikker jeg ville lære mer om. Men jeg har aldri stilt dette spørsmålet til meg selv om natur og skog. Men i fjor kom det ut en ny bok som faktisk overrasket meg, fordi den handler om betydningen til skogen i norske black metal-sanger. Jeg hadde ikke mulighet, eller jeg har ikke mulighet til å lese den, men heldigvis finnes det en artikkel på NRKs nettside som oppsummerer hovedpunktene fra boka. Boka skrevet av en seksjonsleder i design og brukeropplevelse i NRK. Han heter Helge Kåsin, og han mener, eller han skriver i sin bok, at det at svartmetallere er så opptatt av skog har å gjøre med flere ting. Den ene er at natur har alltid hatt en viktig og sentral rolle i Norge. Tenk på nasjonalromantikkens tid. Det var mange forfattere som tematiserte det norske landskapet, og for eksempel Christopher Maurits Hansen i sitt verk Luren sammenligner Alpene med naturen i Norge. Eller for eksempel Peter Dass' Nordlandstrompet, og det er også mange andre verk som tar opp skjønnheten til det norske landskapet. Og den andre ting kan være det som var veldig typisk for dem. Det var å rase mot nordmennene, for eksempel måten de kledde på seg eller måten de oppførte seg. Og musikken de spilte tydet på at de ønsket å bryte regler og skremme andre med liksminke og aggressiv musikk. Og målet deres var å være annerledes eller å virke ekstrem. De kalte kristendommen for åndepest. Og ja, målet var å ødelegge alt som var skapt av de kristne. Før Norge ble til et kristent land, var befolkningen hedensk. Og det betyr at de gikk til skogs for å utføre hedenske ritualer. Derfor vendte svartmetallere seg til skogen, som er et sted hvor det mørke og det onde finnes, som ikke er smittet av kristendommen. Så det er den andre grunnen til at de likte å ta bilder i skogen. Men natur er selvfølgelig viktig for andre norske artister også. Ikke av samme grunn, men for eksempel det er mange malerier og andre låter som tematiserer det norske landskapets skjønnhet. Og artister som, eller musikere som Vardrona og Aurora. Hun liker også å ha en bakgrunn på konsertene sine som ligner på en skog. Eller med mange trær.
Ja, altså jeg lyssnar inte på black metal, särskilt inte på norsk black metal. Men jag tycker att det är väldigt intressant hur Norge fortfarande har denna starkt konnektion till naturen. Alltså jag tror att svenskarna också har det, men inte i musik. Eller jag ser inte i låttexter eller i bakgrunden ja, med en jämförelse med Norge typ.
Yeah.
Så jag tror att det är väldigt intressant och det är väldigt kul kan man säga.
Ja, yeah. För det är alltså, så vitt jag vet, det finns riktigt många sanger om København för exempel. Det finns någon sanger om byen själv, men jag tror inte att det finns någon med naturen själv. Alltså.
Ja, så man kan säga att det är en särnorsk ting. Eller?
Ja, alltså när jag tänker på Aurora, jag lyssnar på henne ibland. Ja, det är faktiskt den första sak jag tänker på i skog och naturen och så. För hennes bild är så starkt att klippa med naturen typ.